Hör du Sonja?
Nå, Mårten.
Om du nu på kort varsel plötsligt skulle bli uppsagd, vad skulle du göra? Om du inte, det här jobbet inte skulle finnas mer?
Oj.
Du blev ställd.
När jag försöker formulera mig för att jag tänker två spår. Jag tänker att min optimistiska sida skulle se det kanske som en bra paus i livet och kanske en stund att stanna upp och fundera. Och när någonting tar slut så börjar ju någonting annat inom någon tid. Men nu tror jag att jag skulle bli knäckt och säkert få tampas med frågor kring självförtroende.
Mm.
Vad tror du om dig själv?
Nå, jag är ju lite äldre än du är, så det skulle säkert vara lite mer utmanande för mig, tror jag. Men samtidigt så tror jag att jag också är i den åldern att det skulle kunna vara en liten boost. Vet du, jag har gjort samma sak så länge, att kanske det skulle kunna vara helt på sin plats att på riktigt måste tänka att nu ska jag göra något helt annat.
Mm.
Och jag tror att det är så som jag skulle måste tänka. Men vad det skulle göra med självförtroende, det vet jag inte. Det är ju den stora frågan. Klarar man av det? Och det är ju kanske lite det vi ska tala om idag.
Det är
faktiskt
just det vad vi ska tala om idag. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Mårten Svartström och mig, Sonja Kailasaari. I det här programmet så fokuserar vi alltid på utmaningar ur olika vinklingar.
Och nu har vi en person som drabbades ofrivilligt av en stor utmaning för några år sedan. Veckans gäst är Maria Romanchuk och hon har ju gjort en strålande karriär i journalistikens, politikens och diplomatins och kulturens Finland. Och hon har bland annat jobbat då på YLE och på HBL, utrikesministeriet, presidentens kansli och så vidare. Och hon hittar ju också faktiskt, enligt henne själv då, ett drömjobb som kommunikationschef på ett förlag. Men som då efter samarbetsförhandlingen hon tvingades lämna. Och då var hon ju redan rätt så gammal kan man säga. Kan ju kännas ganska hopplöst att börja hitta nytt. Men idag är hon här för att prata om erfarenheten av att få sparken och vara arbetslös. Men att trots allt inte ge upp och hitta nytt. För att hon sökte alltså i 2 år efter ett nytt jobb. Men till slut så gav den upp. Och hon ska berätta om de här erfarenheterna.
Det är säkert en och annan tanke som man har hunnit mangla under den här tiden. Lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa Viveka Zetterborg-Leppänen som är utbildad psykolog samt karriär- och ledarskapscoach. Hon handleder såväl chefer, vanliga arbetstagare och sådana som blivit arbetslösa med att just hitta rätt spår. Var är det man ska gå till följande? Mycket handlar om självhandledning, om att hitta ett jobb, en arbetsplats som passar ens temperament. Och temperament är någonting vi vet också gärna talar om. Hur reagerar folk då de får sparken och varför upplevs det som så skamfyllt?
Den frågan går nu till veckans gäst, Maria Romanchuk. Hjärtligt välkommen till Efter 9, Maria Romanchuk.
Tack.
Jag redogjorde ju lite för din, så här jättekort, för din långa karriär här innan. Numera är du ju pensionär. Och det är ju inte någon större hemlighet att när jag sa här att du sen var arbetslös, men du fick ett jobb igen. Och jobbet som programchef på Hanaholmen, kulturcentret alltså för Sverige och Finland. Därifrån du numera har pensionerat dig. Men det är inte det du ska berätta om idag, utan du ska berätta om den här tiden då du plötsligt blev uppsagd. Och vi satt just och räknade ut här att du måste tänka efter själv att du var ungefär...
Jag var 57 när jag 57. Blev uppsagd. Alltså, om jag skulle ha blivit uppsagd ett halvt år senare så skulle jag ha hunnit bli 58 och då skulle jag ha kommit in i en sån här arbetslöshetsunderstödsputki, vad det nu sen heter. Alltså att jag skulle, när jag var 58 så skulle jag ha fått arbetslöshetsunderstöd tills jag ska kunna pensionera mig. Men i och med att jag var 57 och ett halvt så fick jag inte.
Det är ju ganska, på något sätt känns lite fräckt att man blir uppsagd just då, när man är på gränsen till det där säkra kanske.
Men jag tyckte kanske det var mera obehagligt att bli uppsagd när man tyckte att man hade gjort ett bra jobb, man hade fått respons på att man hade gjort ett bra jobb av det man jobbar för. Jag jobbar ju gentemot journalister, gamla kollegor och för författare.
Mm.
Och där fick jag aldrig höra någon kritik att mitt arbete inte skulle ha varit välgjort. Så det kändes så där. Det var det nästan som kändes mest obehagligt.
Fick du en orsak då till varför du fick
gå? Det är ju det här ekonomisk blä, 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 det här som företag kör med. Det finns en, jag kan inte utan till den här formuleringen, men man hänvisar till de ekonomiska resurserna och att man måste kära ner och så kär man på det här sättet. Samtidigt gjordes en organisationsreform inom Bonnier Books där jag då jobbade, och jag hade ju kunnat följa med, eftersom jag satt i bolagets ledningsgrupp, så hade jag kunnat följa med att min tjänst finns inte där mera. Men jag tänkte att jag väntar ut det här. Att jag drar inte slutsatser, utan diska måste säga åt mig.
Sen så kan det tänkas för en sån som till exempel jag, som känner dig och allt du har gjort. Du har en lång CV, gedigen erfarenhet på många olika områden. Att du plötsligt få gå, det känns på något sätt lite absurt på något sätt. Och man börjar ju direkt att tänka att det här varit något schism eller något annat. Men det var inte något personligt?
Inte från min sida åtminstone. Det som gladde mig och som övertygade mig om att jag ändå hade gjort ett gott jobb, det fanns författare i Finland som skrev till medlemmar av Bonnier-familjen att vad är det ni håller på med? Eller vet ni vad de håller på med här i Finland? Och det värmde ju en jättemycket. Och det var kanske bidrag också till att det inte... att det enda jag kände var ilska.
Mm.
Och inte på det sättet bitterhet. Och aldrig att jag skulle ha tänkt tanken att jag inte skulle ha gjort ett gott jobb.
Men den dagen då bomben slog ner, så att säga, vill du lite öppna för dina tankar och känslor?
Det var på det sättet att jag hade ju märkt att, som sagt, när den här organisationsreformen, mitt namn inte mera fanns där och den här tjänsten inte mera fanns där. Så jag var på något sätt mentalt förberedd på det. Så att jag hade redan börjat lite packa mina saker och Tambi var då på Högbergsgatan, så jag promenerade till jobbet, men jag hade sagt åt min son att han ska bereda sig då den och den fredagen, att han kanske måste komma efter mig från jobbet med bil, att jag kanske har lite mera grejer och sådär. Och sen blev jag då på torsdag kväll, fick jag ett meddelande från ekonomidirektören att hon ville att jag skulle komma tidigare på jobb för att de skulle sätta igång de här uppsägningarna. Jag var ju egentligen i den positionen att jag borde ju ha meddelat att mina underlydande, eventuella underlydande, om de skulle tvingas gå. Så då visste jag vad det handlade om. Att det är frågan. Mm.
Men trots att du var lite mentalt förberedd innan bomben slog ner, så måste det ju ändå vara ganska mycket som man sen går och bär på lite efter.
Men jag tänkte som så att det där... om det finns såna krafter som vill bli av med mig, så är det då så. Och om de vinner så vinner de. Och sen tänkte jag att jag måste göra det så lätt som möjligt för de som blir kvar där på informationsavdelningen. Så jag hade John Irving som kom till Finland. Och det där, jag hade då förberett det, författaren John Irving. Men sen skrev jag liksom ett testamente åt de som skulle bli kvar för säkerhets skull. Att det och det är gjort och det är utgjort och det har jag satt igång med. Att de sen så lämnade jag bara det. Jag gick till mitt rum, sa åt dem att jag går nu och så skickar jag till dem det där meddelande. Det som kanske var mest förnedrande var att jag måste lämna genast. Och sen fick jag tillstånd så att säga att komma och ta resten av mina saker inom en vecka. Och då övervakades jag. Så det är liksom så här, det är sånt som man kommer ihåg som känns lite onödigt och så här. Men samtidigt så råkade det sig, i och med att jag jobbar med journalister, så råkade det sig så att en kollega hade hört av en annan kollega att jag hade blivit uppsagd, så ringde hon och sa att vet du, att nu roddar det här, att inte kan det ju vara så. Så att, jo, det är nog så att jag ska lämna nu. Och sen spred det sig så journalister fick veta det. Och så tänkte jag att inte, jag kan gärna säga att jag hörde till dem som fick gå.
Mm.
Men vi talar här i början med Sonja, när vi frågade varandra att om vi skulle plötsligt bli uppsagda. Då talade vi om det här med just självkänsla och självförtroende. Det kanske skulle drabbas. Hur var det med dig?
Jag är välsignad säkert med en ganska bra självkänsla. Så att på det sättet var det lättare. Men samtidigt, nu var det ju en stor sorg kände jag ju. Att ett jobb som jag tyckte jättemycket om och njöt av och att jag inte skulle få gå tillbaka till det. Så det kändes nog hemskt ledsamt. Men sen bestämde jag mig bara att okej, det får komma ut. Jag ska inte kämmas för det. Och snabbt bestämde jag också att jag måste hålla fast vid rutiner. Och det är väldigt viktigt att det inte blir det där. Att du inte drabbas av en bitterhet och blir sängliggande och struntar i allt.
Vilket säkert är ganska vanligt hos
många människor. Ja, jag kan förstå jättebra att man blir det. Men det var, jag vill minnas att det var en bra vinter. Åtminstone skidade jag mycket då. Så att jag steg upp på morgonen och får mina skidturar och sen det där. Att det höll mig igång. Plus familj, barn. Ett barn bodde hemma då ännu. Mina bröder, gudskelov, jag var signad med massor med jättegoda vänner som faktiskt tog hand om mig. Att det liksom, hade jag varit helt ensam och jag inte hade haft någonting, så det hade varit en helt annan situation.
Hur aktivt började du genast att söka jobb då?
Jag började nog genast. Jag satte igång genast och kommer jag inte ihåg, men nu var det nu 10-20 jobb jag sökte. Och kom så där klassiskt många gånger två. Och säkert många gånger blev jag inte ens kallad till intervju. Och sen faktiskt, och nu riktar jag ett varningens finger till unga människor att det lönar sig att studera färdigt. För att jag föll många gånger på det här att jag inte hade akademisk slutexamen. I många tjänster så förutsätts det, och i synnerhet i statliga tjänster, om det står utskrivet att man ska ha en akademisk slutexamen, så där kan man inte kringgå det sen.
Men 10-20 jobb, och det var en period som pågick i 2 år. Var det
ja, 1 år och 10 månader
ett var jag utan månader. Jobb. Ja. Jag tror att det är ganska många som, jag har också den där känslan av att jag skulle höra att kanske till de där som skulle ge upp. Att det är vid 50 ansökan och du får avslag.
5 är ingenting, vet du.
Men jag vet vad du menar, men ja. Så här i mina, ja. Vet du, när jag tänker att för det första skulle jag säkert bli deprimerad. Ja. Och ligga och tycka synd om mig själv först. Men
det leder ingen vart. Alltså, det här jag kommer ihåg en gång sa min bror Tommy åt mig, det var ett annat sammanhang, så han sa att mig, bli inte en bitter kärring. Och då var jag inte ens 30. Så det där, och det har jag liksom haft i bakhuvud. Att bli bitter, så det gagnar allra minst mig själv. Mm. Och inte tycka omgivningen heller att det är speciellt trevligt. Så det bestämde jag mig för att inte. Och sen hade jag nog också jättestarkt det där att man ska inte ge upp. Att jag ska ta mig fan visa att jag får nog ännu ett jobb.
Mm. Det är nog sant som du säger. Man kanske, det är inte bra att älta sig i
den
där uppsägningen för 2 år sedan.
Ströaska i håret och klä sig i säck. Det är det sista.
Fick du någonsin hjälp?
Jag fick in och, alltså jag var ju på arbetslöshet, för det är centralen som det heter nu för tiden. Och jag hade en sån här människa som skulle hjälpa mig. Jag var, anmälde mig, fyllde i det som skulle fyllas i, hörde aldrig av den här personen. Och fick inte ett enda förslag på en tjänst som de tyckte att jag skulle kunna söka. Det hängde helt på min egen aktivitet. Helt. Enbart på det.
Det låter lite oroväckande.
Ja, det var nog inte bra. Det var nog inte bra. Jag vet inte vad jag har följt med vänner också som har varit i samma situation och så här. Så det är nog inte. Det är tyvärr så att det fungerar inte riktigt som det borde.
Om vi skulle be in vår nästa gäst för att lite belysa det här, hur man ska gå tillväga.
Precis. Viveka Zetterborg Leppänen. Hon har suttit och lyssnat på den här diskussionen. Hon är utbildad psykolog och karriärcoach. Hon har erfarenhet av handledning, både när det gäller chefer och vanliga arbetstagare. Viveka Zetterborg Leppänen, välkommen till Efter 9.
Tack.
Vilka reaktioner väckte samtalet?
Väldigt bekant i mitt arbete. Mycket av det som kom fram kände jag ju genast igen såklart. Och det där, och kunde liksom också förstå sen vad som ligger där bakom. Det är mycket psykologiskt det som händer med en när man blir uppsagd. Och det där, och på det sättet som du också beskrev att du hade tänkt att du har helt gjort väl ifrån dig. Och mitt i allt händer det bara. Att det är någonting som är väldigt allmänt idag. Det bara är mer och mer allmänt. Men i och med att det blir så allmänt så finns det inte heller mera samma psykiska tryck på den som blir uppsagd som det har varit tidigare. Jag hade jobbat jättelänge i branschen så att jag vet hur det är i Mellaneuropa än idag. Där är det faktiskt ännu en skam för det här är så annorlunda kultur, tradition. Så att man måste liksom låtsas gå på jobb efter att ha fått sparken för att inte liksom hamna ut för den här skammen. Och då finns det helt enkelt organisationer som det där handleder. Outplacement kallar man det för. Och för att ge liksom möjlighet till och med att gå varje dag någonstans på ett kontor. Och numera kan man ju gå vart som helst på kontor. Det är inte heller mer det att det finns någonstans fysiskt. Utan man kan ju jobba var som helst. Att det är nog en sån här lättnad där. Men psykologiskt så är det ju faktiskt inte en lätt process att gå igenom. För det kommer ju också fram nu här när du berättar om just att vad är det du har känt och vad du inte har känt med då den här skamkänslan till exempel. Att det är sen bundet ganska mycket till det där just vem man är, vad är min temperamentstruktur, den medfödda benägenheten och interaktionsstilen. Hur upplever jag mig själv och hur upplever jag den här situationen och hur påverkar det då mina stämningar? Och där är det kanske just det att det är inte bara en åldersfråga, att är det lättare för yngre, är det svårare för äldre, utan jag skulle säga att det är oftast kanske mera svårt för vissa temperamentstyper där den här betoningen är sån att man inte kan förstå liksom hur det här överhuvudtaget är möjligt. Och att det här är jätteorättvist och det här liksom kan inte stämma. Och det där är just svårigheten att ge liksom efter att godta det. Man får ju oftast ingen information varför man blir uppsagd, precis som du sa. Utan man får just det här formella.
Flosklarna.
Ja, så att man blir sen ensam och funderar på det. Att vad kan ligga här bakom? Och en del är så funtade att de liksom bara kommer vidare från det. Att okej, så här gick det och då tänker jag liksom bara se till att jag fortsätter och ger inte upp och blir inte den där förbittrade gamla kärringen eller vad det nu var som du sa, jag kommer inte riktigt ihåg. Men just det här förbittring är ju det att man liksom kastar egentligen nycklarna för framtiden någonstans så att man inte mera kommer åt att påverka sin egen framtid. Och därför avråder jag nog om det bara är möjligt. Och därför behöver man kanske också mera hjälp än att bara kämpa ensam och möjligen med de här formella myndigheterna. Utan måste kunna få diskutera igenom det här och komma underfund med att vem är jag egentligen? Och vad vill jag av mitt liv? Och som ni tog upp här till en början, det här är också alltid nog, det kan låta som en sån här liksom naiv grej att det är också alltid en möjlighet. Men det stämmer att det är också en möjlighet när man har bara kommit igenom det där värsta. För att det är också en möjlighet att försöka hitta på riktigt sig själv i många fall.
Hur mycket ska man bli och fundera på det här gamla så att säga då när man börjar bygga upp sig själv efter en uppsägning? Man ska säkert dryfta det, men man får säkert inte älta i det kan jag tänka mig. Vad har du för ledtrådar där?
Ja, men då måste man säkert få liksom tala om det där. Att vad har
jo,
man gått
igenom? Ja, det kan stämma och det gjorde jag nog. Jag försökte, det var så här klassiskt, jag försökte att inte belasta mina barn för att jag menar, de ska inte behöva lida för det. Men att sen som sagt, goda vänner och det där syskon, bröder. Som jag kunde prata med, framförallt med en av mina bröder som vi gick igenom det hela. Det som jag märkte då när jag var utan jobb, just det här som jag sa, de här rutinerna, det vidhåller jag att det var fruktansvärt viktigt att hålla fast vid det. Och att sen, jag menar, jag älskar teater, jag kunde gå på teater varje kväll, då kunde jag utöva det. Och det där fick en tillfredsställelse av det. Jag kunde läsa på dagarna och sen köta om min kondition. Mm. Alltså att på något sätt så jag har någon gång sagt också det att det var inte bara negativt det här. Utan det var en sån här
möjlighet också.
Det var en sån här självrannsakan. Och sen samtidigt det där att vara ganska sträng med sig själv.
Man kallar det för att opportunity windows are closed. Men då, det finns inte mer liksom på samma sätt den här marknaden på annonsnivå att hitta det här nya arbetet. Utan det finns en massa arbetsmöjligheter under disken som man inte ser någonstans. Och det här är liksom en jätteviktig också så här realitetsfaktor att vara medveten om att man kan inte bara se mera nödvändigtvis lyckas hitta ett arbete som motiverar
alltså jag har bara utgående från annonser sökt i de här jobben.
Ja.
Det var bara annonser.
Ja.
Inte hade jag något.
Men att då tar det längre tid ofta om man går den vägen och för att kunna komma liksom vidare så det där, då kan man gå in i ett så här faktiskt outplacement-program som är uppbyggt på det sättet att man börjar bygga upp den här en karriärbeskrivning gällande sig själv och det baserar sig på helt på mina styrkor. Att jag går tillsammans genom med mig själv tillsammans med den som handleder och kan definiera
det
mina
kostar.
Det kostar. Men det betalar sig sen tillbaka när man får det där jobbet. Men med ganska stor sannolikhet får man faktiskt för att sen är det där jobbet som man gör. Det är liksom så på djupet man går in i det och sen bygger man uppåt sig ett kontaktnät faktiskt av sådana kontakter egentligen som man via, liksom det, man bygger flera nivåer. Så såna, man kommer åt sådana människor och företag som man aldrig har vetat ens av att det finns. Att det är där man kanske hittar den här nya möjligheten, att det är någonstans helt annanstans än vad jag har någonsin kunnat föreställa mig.
Men hur ska man tänka där då? Hur går man vidare från det där egna bekvämlighetsområdet och tänker att kanske det finns någonting där utanför?
Alltså det kan ju basera sig på mitt kunnande, absolut. Men det är ett företag eller människor som jag inte har vetat av att det finns. Alltså jag känner inte till det från tidigare, därför att jag inte kom i kontakt med. Och där finns ofta de där sen lösningarna. Alltså det är helt enkelt en sån här modell som används globalt. Att det är där man sen kan hitta det. Och det tar 68 månader. Alltså inte 68, utan 68 månader i genomsnitt att hitta det där nya arbetet.
Mm. För mig tog det ett år och 10 månader, men jag hade ju då inte det här outplacement-servicen. Men samtidigt så var jag nog noga med att söka det jag visste att jag hade kompetens. Och en sak, det ska också sägas att innehållet i arbete ska ju ändå vara det viktiga. Det här med att alltid söka jobb som ger bättre lön, så det är inte dagens värld, utan du ska ha ett jobb som berikar ditt liv och där du tycker att du kan göra en insats.
Absolut, och därför just den här processen går ju ut på att jag måste hitta mina styrkor om inte jag har känt till dem tidigare. Och jag ska kunna uttrycka dem också verbalt. Jag måste kunna skriva en beskrivning om mina starka sidor. Det är ett marknadsföringsbrev jag då egentligen utvecklar som blir en del av CV:n och det blir då karriärbeskrivning. Helt konkret alltså. Och den processen är en sån här månadsprocess. Och man kommer just till det som du säger, att det måste liksom finnas en genuin, sann nog. Grej där. Det kan inte byggas bara på, för då får man, det räcker inte länge förrän man får uppleva det på nytt då. Den här
Men Maria Rovanchuk, berätta nu sen då, efter ett år och 10 månader så fick du ett nytt jobb och ett jobb som du helt naturligt
trivdes med,
ville ha. Och så vad var det som gjorde att du plötsligt fick det efter så många andra jobbansökningar?
Jag vet inte. Det måste du fråga de som anställde mig.
Du var 58.
Jag var 58.
Ja.
Jag har jobbat inom politiken, som visserligen opolitisk. Jag har jobbat i näringslivet. Jag har jobbat i det kulturella, då i förlags. Och sen jag sitter i Svenska Teaterns styrelse, så där har jag också inblick i vad en teater sysslar med. Så jag har ändå den här bredden som behövs för det jobbet. För det var då att ansvara för programhelheten på Hannaholmen, som var ett väldigt brett upplagt program med sakkunniga som ansvarar för de olika bitarna. Att det var att liksom dra den avdelningen. Så sökte jag, så blev jag kallad på intervju och jag var jätteosäker hela tiden att hur ska det här gå. Men jag visste att det här jobbet skulle jag nog faktiskt vilja ha och insåg längs med vägen att jag blir nog jätteledsen om inte jag får det. Och så fick jag då ett samtal hem att jag ska infinna mig hos Gunvor Kronman, då vdn, att kan jag åka hem till henne. tänkte, okay, att hon täcks inte ta mig till Hanaholmen för att säga det här. Att en bil så kommer jag dit. Och så börjar hon prata. Och så, vet du varför du är här? Så säger jag, nej. Så ja, men du blir anställd. Och då var jag, liksom, jag blev helt perplex, för jag var helt förberedd på det här, att hon skulle då på något sätt finkänsligt säga att det inte blev så. Så jag blev jätteglad, och sen gick det väldigt snabbt. Jag var ju fri och ledig, så att jag kunde börja jobba mer eller mindre genast när beslutet var fattat. Och det var nog jätteroligt, och det har jag nog stor respekt för Gunvor som då anställde mig. Att det är ju ändå riskabelt att ta en äldre kvinna kanske, eftersom samhället nu anser det. Men gudskelov insåg hon att det kan finnas kapacitet i kvinnor som har sysslat med mycket.
Det låter jätteintressant, för att jag har jobbat jättemycket med kvinnor i din, alltså i den ålder som du var då. Och vi har hittat jättefina arbetsplatser. Det är just kanske att det tog lite längre än det där genomsnittliga som jag nu bara nämnde. Mm. Egentligen att du gjorde det ganska långt på egen hand. Och där hade du ju egentligen just kommit underfund med att du hittar bara den där kulturen. Du känner till kulturen, du vet vad man har för värderingar. Och du vet att vad du kan ge åt företaget. Då blir man nog så trygg och så stark när man söker, att det syns också sen till de andra som är på andra sidan och intervjuar en och ska välja. Men det krävs just det här, liksom, det krävs arbete att vara du med sig själv, och sen det här att man har någon slags nätverk där man liksom hittar sin värld. Att man inte måste bara ta någonting som man inte ens vet vad det egentligen frågar om. Då blir det bra.
Ja, det skulle ha varit hemskt om man bara skulle måste ta något jobb som man nu inte egentligen var så genuint intresserad av. Men det här var faktiskt, det är ett jätteroligt jobb.
Men under den här ett år och 10 månader, så du hade inte en jättestark ekonomisk press.
Ja, jag jobbade lite som frilans som journalist. Och sen drog jag för ett företag sån här kompetensutveckling för kommunikationsdirektörer. Så jag hade så här, lite så här sidobusiness. Mm.
Jo, det finns ju så olika situationer.
Naturligtvis var det en ekonomisk belastning. Att inte var det ju inte var det roligt ekonomiskt.
Nej. En förändring i livsstil och förändring i allt.
Ja, det är nog alltid att det måste man komma ihåg, att det är faktiskt, det är inte någon enkel match.
Nej.
Men just det där att ändå alltid, precis som ni börjar med det här, att det en avspelning av personligheten, att har man en viss slags inställning till livet, så har man nog också förutsättningar för att orka kämpa igenom. Alla har inte de här samma förutsättningarna, utan vi är faktiskt från grunden ganska olika. Det är inte bara fråga om att du inte vill eller du vill, utan du har en förmåga, du har en benägenhet att tänka väldigt positivt. Att allting egentligen är möjligt. Och så bara skrider jag till verket. Och det kan man kanske inte förutsätta att alla har.
Nej, det tror jag inte heller. Men för mig fanns det inte där. Jag var helt... Jag ska ännu ha ett jobb för det.
Ja. Det fanns en jättestark drivkraft. Ja. Mm. Jag satt och funderade här, att hur ska vi avsluta den här diskussionen? Och hur kan vi liksom knyta samman allt det här? Och då tänker jag just på det här att eftersom du är ett exempel, Maria, på en person som just har en drivkraft, så om vi skulle gå till botten med det, att om man inte är en person som har den här drivkraften eller en förmåga att tänka alls klart i den här situationen om man har förlorat ett arbete, hur bygger man upp från det till exempel? Om vi kan tänka sådär franska sträckaktigt lite kring att hitta ett nytt jobb som arbetslös, låt oss säga i plus 50-årsåldern.
Nu ser jag att det är liksom jättestor hjälp man har av det, att man på något sätt får sig själv på kartan via temperament och interaktionsstilen. Men att jag ser mig själv med andras ögon. Att för det är jättesvårt att se sig själv om inte man får feedback och har fått negativ feedback. För man kan ju sen se bara att man är urussel och eländig, och det blir till ingenting. Någonting, så att liksom få den här bilden ändå uppbyggd. Att vad är ändå, för det finns alltid styrkor i alla hos oss alla. Som att det är faktiskt inte något som bara tillhör vissa personer. Men de styrkorna är väldigt olika. Och vad betyder det sen när man är i den där situationen? Just att har jag förstått mig på att söka mig sen i rätt riktning? Att just den här, att det är också alltid en möjlighet att omvärdera, omstrukturera och fundera. För att, och ju yngre man är, desto mer är man oftast påverkbar av omgivningen och har också liksom lockats till att välja, kanske till och med helt fel. Att det kan vara också en orsak till att man sen får gå. Att man jobbar med något sånt som egentligen inte passar en själv.
Jag har tre franska streck som jag har kört med sen jag fick gå. Och det är att du ska inte kämmas för att du har blivit uppsagd. Du ska hålla fast vid rutiner. Det här med att stiga upp på morgonen och liksom göra vissa saker och så här. Och sen det sista, att ge aldrig upp.
Varifrån tog du det?
Från mitt huvud.
Ja, just det. Ja, då är det liksom, det alltså, är jättetrevligt.
Det bygger helt liksom på egen sån här. Ja. Att jag har nog helt själv kommit på det här.
Ja.
Och jag tror att jag uppfunnit hjulet på nytt med de grejerna. Men liksom det.
Men du har det där egna stödet kommer från dig själv. Och det kallar man ju för självledarskap egentligen. Att man leder sig själv utgående från sina egna betoningar. Och för alla är det faktiskt inte lätt att ens veta hur man ska gå tillväga. Att man kan bli helt paralyserad av en sån här situation. Och så går man till läkaren och så kanske man får lite medicinering. Att man och sen hamnar man kanske i en sån här lite svår situation. Att man inte mera egentligen klarar av att ta itu med någonting. Därför att man upplever sig själv som att det skulle vara något, faktiskt att jag är sjuk på något vis. Istället för att bara förstå att jag är utsatt för en ganska påfrestande fas i livet. Och de här faserna finns ju hos oss alla säkerligen. Och det är kanske det som man borde också med en yngre generation förbereda kanske till. Att det är bara det som tillhör livet. Att det är inte så farligt som det ser ut och som det känns. Men man måste kanske våga be om hjälp också. Jag menar, vilken hjälp som helst. Liksom som du också sa, att inte behöver, du har haft närfamiljen och närsläkten. Att
och vänner.
Som helst, ja, vem som helst är ok, om den för mig är ok. Att inte ska, man behöver gå enligt några trender eller normerade grejer. Att gå med i något program eller något sånt, om det inte ens är något som du vill tro på. För jag måste också ha en inre motivation. En sån här outplacement-process, den går inte vidare om inte man har en inre motivation. Det är inte den som handledare som får det pumpat igen.
Nej. Men Maria, du är åtminstone numera en glad pensionär.
Ja, kulturtant.
Helt kort, hur många år blev det där på
Hanna-Holmen? Det blev 5 år, ganska exakt 5 år.
Just det.
Och det sa jag då i den där anställningsprocessen att jag blir inte att hänga. Att jag går sen när jag uppnår pensionsåldern.
Och jag hoppas att den här diskussionen åtminstone har varit hjälp. Kanske en ögonöppnare för dem som är där ute och funderar på de här sakerna. Som är antingen arbetslösa eller som vill gå vidare för att... Här kommer en massa lysande exempel och jo, du är ett lysande exempel, Maria, så att...
Jag är samma åsikt, man ska inte ge upp.
Ja, precis.
Tack för det här, tack. Maria Romanchuk och Viveka.
Jag hoppas man har kunnat hjälpa någon för att det är viktigt.
Absolut. Och Viveka sätter Borg Leppanen. Ja. Tack för det här.
Tack.
Ni har lyssnat på Efter Nio tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.